Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never. Hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 145. Vi ska prata Game Week 16 här tisdagen den 7 december. Vi är inne i det tajta decemberschemat och agendan för dagens avsnitt är att vi ska snacka igenom våra byggen, prata lite rekommendationer, ha en kaptensdiskussion för Game Week 16 och sen ska vi ta oss an era lyssnarfrågor, för ni har verkligen inte hållit igen den här veckan, så att det kommer bli mycket fokus på det. Den här podden kommer vara lite på uppstuds. Vi har varit i London i helgen. Jag vet inte om det hörs på rösten. Jag känner det i alla fall i rösten. Och det är till och med så hårt, Fredrik, att vi inte har med någon Stefan här i podden idag.
Nej, vi har tappat honom. Vi får väl hoppas att vi får ha med oss tillräckligt med röst för att det ska gå igenom luren i alla fall.
Ja, det var en härlig resa. Vi gjorde ju en vinnarresa tillsammans med förra årets vinnare utav Glennligan, Adam Westlund och hans kompis Alex. Härliga killar och ja, men riktigt bra resa. Vi fick se 8 mål blev det på 2 matcher.
Ja, det är ju jackpot, eftersom vi inte har några sympatier och lagtillhörigheter bland de lagen som spelade, så var ju liksom, ja, men många mål och bra spel var ju liksom högst upp på önskelistan. Och framförallt första matchen var ju spelmässigt en riktig höjdare. Och den andra matchen var bra den också. Och där var ju arenan och hela helhetsupplevelsen om möjligt ännu bättre. Så att, nej, riktig 10 poängare.
Ja, men jag håller med. 3-2 till West Ham där mot Chelsea och sen så 3-0 till Spurs mot Norwich. Och du och jag satt ju där och kämpade för Kane Blanken och vi lyckades verkligen. Vi hade ju de andra 5 gubbarna emot oss, där alla de 5 hade kaptensbinden på Kane, så att det var lite tuffare, men vi fick ju lite av bitter eftersmak vi också, med en varnad och sen utbytt Reguljon efter ungefär 20 minuter, den sved.
Ja, då tänkte man att ska det vara en sån dag, då såg jag ju Kane hattricket framför mig, så att när domen blåste av och Kane Blanken var ett faktum, så var jag ganska nöjd med det trots sån 1+1. Vi kunde ta det liksom, utifrån att Kane ändå var men lite mer ägd, framförallt mer kaptenad skulle jag gissa.
Ja, härligt. Nej, verkligen grym resa till London. Det blev ju lite en förrek inför poddresan som går av stapeln 1 april. Så att hittat lite schyssta ställen, bra restauranger, bra pubbar, schyssta nattklubbar och drinkställen. Se liksom vart nätterna tar oss här i april. Men en riktigt lyckad resa. Så kul också som sagt att åka med vinnarna vinnaren Adam och hans kompis från förra året.
Ja, men oerhört roligt, och det är som sagt, ni som är Patreons har ju fått lite extra inblick i resan i våran Messenger-tråd. Och ja, men det är ju en extra morot till de som ligger bra till i Glennligan att verkligen gå all in och plocka det första priset.
Vi slår väl ett slag för vår Patreon på en gång. 15, 25 eller 35 kronor i månaden kan man Välj att stödja oss med patreon.com/svenskafpl. Och utöver alla de här göttiga bakom kulisserna bilderna från Spurs-arenan där och från West Ham-matchen och även lite Londons nattliv, så ligger ju utlottningen utav ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Vi kommer göra utlottningen på Boxing Day och då kan man använda dem för att följa med på poddresan i april eller bara dra över till London själv om det passar bättre eller vad man nu vill nyttja de här 2500 kronorna. Vi har ju även den här Messenger-tråden som vi har pratat väldigt mycket om, där vi har väldigt hög nivå på många av våra patrons, där man dels kan få bolla saker om sina personliga lag och få svar och hjälp från oss i podden, men även andra initierade människor som är med i Patreon-ligan. Vi har fått faktiskt två lyssnarfrågor som vi kan beta av redan nu, som inte så mycket fantasy-relaterade utan mer kopplat till vår London-resa. Robin Åslund undrar vem som åt mest bangers with mash.
Ja, det var väl ganska ont om det. Jag vet att jag knaprar nog flest strepsil i alla fall. Men bangers with mash, ja. Det var mest flytande föda och sen så var det mycket friterat alltså.
Ja, det var ingen hälsoresa på något sätt, varken dryck eller mat, men det var ganska dåligt. Jag slog mig när jag kom hem, jag fick inte ens i mig en fish and chips. Det var inte riktigt så det blev. Det blev nog att kasta i sig någon burgare utanför arenan och äta Spurs halvtaskiga buffé innan den matchen och lite sådär.
Generellt sett så maten det är ju inte för maten du åker till London. Om du inte ska gå och käka liksom på fine dining ställen. Och det var kanske inte dit som våra vägar tog oss. Utan vi var ju där för fotbollen och kanske mer för det som dracks snarare än det som åts.
Absolut. Sen så London bjuder ju på jättefin mat också. Vi var på en italiensk restaurang där man även fick liksom gourmand-delen. Du var inne på att det var mycket flytande. Magnus Perot undrar hur många bitters passerade genom systemet. Ja, det blev lite jäger om det kan klassas in.
Vi har väl inte kanske 100% koll. Det är inte att vi har fört någon bok direkt, men ni hör ju på våra röster att vi har testat dem rejält här nu i helgen.
Jag för ingen bok så, däremot så har jag kollat kontoutdraget och det kan snabbt konstatera att det blev ett par enheter. Magnus undrar också om vi såg Harry Kane när vi var på Spurs arena, för han har inte sett honom på ett tag.
Vad säger du?
Ja, men det gjorde vi ju. Vi satt ju verkligen och jobbade och tycker att vi ska ha lite förtjänst där till att jobba bort att han får egentligen ett riktigt drömläge där han väljer att lobba utanför. Relativt enkel lobb för ett heltidsproffs. Han skulle ju även kunna bara välja att dra den efter backen, tror jag, och på första stolpen och gjort mål. Och det fanns några sådana lägen, men vi såg ju redan på uppvärmningen att det var inte fullt fokus. Det var mer fokus på Lucas Moura som lyckades med sitt drömmål. Det såg man faktiskt mer av på uppvärmningen också. Jag tyckte han satte dit ganska många fina bollar.
Ja, men just Spurs-matchen var ju intressant. Vi hade ju såna här hospitality-biljetter. Och ska man köpa hospitality-biljetter så är ju Tottenham Hotspur Stadium verkligen the place to be med den typen av VIP-loge-biljetter. För det är en av de få arenorna där du faktiskt sitter och kan stå och ha i princip bästa platserna på arenan och kolla på uppvärmningen. Mm. Samtidigt som du är i VIP-logen. Och som du säger, uppvärmningen där som Kane gjorde, satte han något skott? Vi stod och tittade ganska länge och det var missade, det var utanför och målvakten rädda och så tyckte vi, men det var ju en okej räddning, så insåg att det var inte ens Lloris som stod i mål, det var ju tredje keepern som liksom hoppade runt. Men apropå Lucas Moura där, så måste jag nog säga att när man väl är på plats och ser matchen och ser det som är utanför kameravinkeln, jävlar vilken jobbig spelare det måste vara möta, för han löpte hela tiden. Tog de här löpningarna, sen fick han ju aldrig bollen, för den går ju till Kane ändå, den som droppar ner och tar den. Men Det var intressant. Jag har inte registrerat det när jag har sett Spurs matcher på tv tidigare. Att han tar så mycket djupledslöpningar. Och sådana detaljer är ju alltid intressanta att se när man är på plats. Sen den där Kane-lobben, den skedde ju precis nedanför oss. Så där, ja, men där kör vi lite, claimar vi ju lite cred för att han faktiskt brände den.
Absolut, nu får vi en del lyssnare som hatar oss, andra, ja, andra som gillar oss lite mer. Gällande Kane och hans uppvärmning där, så tror jag att vinnaren från förra året, Adam, han kikade på Kane först. Alltså, fan, jävlar, han gör mål på allting. Kolla! Och det var nästan så att Adam jinxade. För sen började alla kolla, och som du säger, det var ingen av oss andra som såg en enda kasse på uppvärmningen efter han hade slängt ur sig det. Så att, ja, så kan det vara. Du och jag hade ju inte Kane, varken som kapten eller i våra lag. Och om vi då ska gå vidare och kolla på hur våra byggen och hur det går för dem. Så det är väl många som känner igen sig att det här kanske inte var den bästa omgången. Men Fredrik, du avancerar, det är ju inte supermånga platser. Du låg ju redan på plats 1049 här innan, men går upp till 1010 efter 52 härliga poäng.
Ja, jag var ju livrädd där i måndags kväll att Ramsdale skulle gå in och plocka någon nolla och bonus och sådär. Det hade kunnat varit förödande, men gjorde han inte det. Everton gjorde jobbet, tackar vi för. Jag krånglar mig ur det här med en ganska bra game week ändå. Ganska låga average points på 43, det säger ju det mesta.
Ja, både jag och Stefan får röda pilar. Du har ju bara faktiskt 59 poäng upp till ledaren i hela fantasy. 59 poäng, visst, det är en del poäng. Det är ingenting man tar i kapp så här på en omgång, speciellt ofta, och tar sig förbi 1000 personer. Men sett till att vi bara har passerat 15 game weeks, så är det ju faktiskt med i racet om att kunna vinna hela haltet. Även om det ska mycket till och det ska studsa mycket rätt, så är du ändå där.
Ja, det är ju, jag vet inte riktigt mycket jag har tänkt på det, men det är klart att jag har inte varit så här, aldrig varit så nära som nu, så kan man ju se. Nej. Det. Sen när man sneglar och ser att man är femma i Patreon-ligan, då, det är väl kanske där som jag får blicka mot mest, men vi har ju, vi har riktigt vassa människor, så kikar jag lite snabbt där. Om man som jag då ligger på plats 1010 i världen, var ligger man i Sverige då? Då är man 57 i Sverige, så att Det är duktiga managers från Sverige, kan vi konstatera.
Ja, jag skulle säga det. Lyckas du vinna Patreon-ligan, så tror jag att du kommer ligga väldigt, väldigt bra till i overallen när vi summerar. Stefan, han hade ju binder på Kane, tog 37 poäng, och det gick ju till och med så dåligt att Stefan gjorde ett lagnamnsbyte och gick in på FC Snegunga efter Kane Blanken, eller det var väl till och med innan Kane Blanken bytet kom. Så han tappade lite nere på 172k, 955 poäng totalt. Jag tar någon poäng till, 40 pinnar blev det. Ändå röda pilar från plats 11 000 ner till 19 000 overall rank. Men har passerat 1000 poängsträcket i alla fall med mina totala 1006 poäng. Ja, 43 poäng bakom dig är jag. Men det är ungefär, nej, inte riktigt, men ungefär lika långt eftersom du är från ettan i världen. Så jag har inte gett upp, jag jagar dig.
Ja, men det känns, alltså, herregud, som sagt, vi vet hur snabbt det kan svänga, och det är mer än halva säsongen kvar, så att det här är ju liksom bara att fortsätta. Jag tycker ändå det är kul att vi är, så även om du och framförallt Stefan hade en väldigt tung game week, så är det ju, vi är fortfarande med i matchen liksom. Det är ett par bra game weeks här nu i slutet av december, så kan vår säsongen bli riktigt rolig ändå.
Ja, men så är det. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners, Olka Sportresor, som såg till att vi kunde ha den här härliga resan till London tillsammans med vinnarna från förra året. Även Glenn Sportsbar, där Martin och Mackan hakade på till London och gjorde att vi hade det riktigt trevligt tillsammans. Men även nakata.se och unisportstore.se som ser till att vi har fina priser i poddligan. Fredrik, tycker du vi ska kliva in i veckans rekommendationer kanske?
Ja, men vi kör på tycker jag.
Yes, och på försvarssidan förra veckan så stod du med dubbel Chelsea, Alonso James tillsammans med en Cancelo.
Mm, här ska vi göra lite smärre justeringar. Cancelo tycker jag fortfarande är superfin. James imponerade väl inte jättemycket mot West Ham. Spelet gick inte riktigt så mycket via honom som man hade kanske hoppats på. Å andra sidan West Ham vet vi hur bra de är. Men Cancelo och James får vara kvar. Däremot så ryker Alonso nu med lite strulande rygg och sådär. Och det är Diaz som kommer in. Och mycket tack vare att Citys spelschema ser riktigt fint ut. Tycker att den där, vad ska man säga, horden av backar som man ville ha in har liksom, ja, men har droppat från en efter en. Lite skadekänningar här och jag vet inte. Inte alls samma liksom iver på att bara mosa in backar. Jag tycker Diaz är ett fint val då, så det är därför han kommer in i reken. Men jag känner inte samma, jag sitter inte med Diaz nu själv, gjorde det tidigare. Och det är ju inte så att han blir ett prioriterat byte att plocka in. Då finns det andra lagdelar jag hellre gör byten i. Och där ser vi hur snabbt det går, för det var ju bara ett par veckor sedan som vi satt och sa att försvaret är där man vill göra bytena. Så att Diaz, James, Cancelo får det bli.
Mm. Roligt, jag hade ju själv samma trio i Alonso, James, Cancelo förra veckan och har tänkt liknande som dig kopplat till Alonsos ryggskada. Jag skulle inte säga att det är en spelare man byter ut nu, men om jag skulle plocka in någon, jag vet inte, jag tror inte jag hade kollat mot det dubbla Chelsea-försvaret och jag vet inte om man blir förblindad över att de släpper tre mot West Ham, tror ändå inte det. Och jag, precis som du, jämförde egentligen schemat för Chelsea kopplat mot City. Och visst, det är inte så att Chelseas schema skrämmer på något sätt. Men om man kollar på lite längre tid och liksom hur många byter man vill göra, så är det, ja men det är Leeds nu, det är en jättebra match. Sen är det Everton hemma som också är en jättebra match. Sen är det de här tuffa bortamatcherna med Wolves, Villa. Och så kommer Brighton, Liverpool, City, Tottenham efter varandra. Och sen, icke att förglömma, nu är vi långt fram i tiden, men jag kollar ändå. Då har de ju sin dubbelblank där i 24-25 då de ska iväg och spela klubblags-VM. Och ja, det är såklart man kan ta in spelare nu och sen byta ut dem när man närmar sig där. Men jämför jag liksom, kolla City, det är så här, jag kan sitta med dem hur länge som helst. Du gick på Diaz, tycker Diaz är ett jättebra val. Han vilar ju ikväll, det är ju Champions League-kväll. Fick ett 3 minuters inhopp bara. Så att han lär ju spela nu till helgen. Han har även fått någon vila här i ligan. Så att, ja men han känns som ett bra val. Han kostar ju 6,0. Och jag kikade lite på det här. Jag vill komma med ett annat alternativ om man vill spara lite mer pengar. Jag tycker man har Cancelo och så kanske man då vill ha en till och då går lite billigare. Tycker jag nästan att man kan gå på en Kyle Walker. Jag tycker han är ungefär lika säker som en Diaz. Kostar bara 5,5, så jag tycker det är ett bra pris. Jag vet att Diaz här för någon omgång sedan drog in en kasse. Men hans offensiva hot är inte speciellt stort. Det är inte Walkers heller, utan man tar in honom för nollorna och kanske för någon bonus. Och det tycker jag ungefär man får för Walker också för 0,5 billigare. Så att ja, jag har valt att reka Walker före Diaz, men kanske lite bara för att ja, jag tycker att de är ungefär lika intressanta och man kan spara 0,5 där.
Mm. Jag tycker det säger också det mesta när det finns två, ja men okej, alternativ. Det finns inte det här gyllene andra alternativet till Cancelo i Citys försvar. Då hade vi nog liksom gått båda all in på det, och hade det funnits en, ja men en motsvarighet i Cancelo på andra sidan, lite så här Trent Robertson-stuket, då hade ju den spelaren varit liksom, ja, up for grabs helt enkelt. Så att, men Citys spelschema är ju svårt att snacka bort. Jag ska säga det, du nämnde ju Chelsea där, att de har det ju tufft, ganska tufft schema nu, och sen kommer två blanks. Om vi tillåter oss att spekulera lite längre fram i tiden dock, efter klubblags-VM när de kommer tillbaka, Only Maca fucking Roni. Då snackar vi spelschema. Det är Palace och Leicester hemma. Sen är det Burnley, Newcastle, Norwich, Brentford, Southampton, Leeds. Och så en två stycken double game weeks på det.
Ja, då ska Arsenal och Brighton in. Det är de matcherna som inte är inplanerade.
Det är om det, men alltså det ser vi ju fram emot enormt. Då luktar det Chelsea-dubbel i försvaret ändå.
Ja, då kommer det bli Chelsea-reka där. På mittfältet från förra veckan så hade jag Gündogan, Jota och Gallagher. Och jag har valt att stuva om lite här. Stefan var inne på det förra veckan med en Gallagher. Och jag sa det också att jag överväg kanske att det kan vara att... jag kommer börja se och plocka ut honom. Och han plockas ut nu från reken i alla fall. Och jag ersätter honom med Phil Foden. Jag tycker att Foden är förmodligen den Chelsea-mittfältare som är mest intressant. Jag pratade mig väldigt varm om Gündogan. Och den som levererar mest av dem är egentligen Bernardo Silva just nu. Och så här blir det. Jota får sitta kvar i mitt bygge. Vilas här i Champions League ikväll och lär vara redo för helgen. Jag vet att Firmino är på väg tillbaka men känner mig inte så orolig i alla fall. Gündogan däremot. Det här, jag vet inte. Vissa kanske säger jaga poäng. Jag kan ändå argumentera för det. Jag stryker Gündogan och plockar in Bernardo Silva. Så dubbelt City. Men Gündogan får inte vara kvar. Och anledningen till det är kanske framförallt att jag har en viss oro nu när Kevin De Bruyne börjar komma tillbaka. Finns det verkligen plats för Gündogan? Jag tycker Gündogan gör det jättebra. Men det har vi sett förut. Gündogan presterar framförallt när Kevin De Bruyne saknas. Och just nu, så som Bilva ser ut... och jag vet inte. Jag tycker Foden är den bästa... sitter i mittfältan och nu har han skakat av sig skadorna och så. Så att uppdateringen blir Bernardo Silva, Foden och Jota på mitten. Fredrik, du hade också Jota förra veckan men tillsammans med Gallagher som jag plockar bort och en Corné i Burnley.
Och Jota han sitter ju kvar. Det är väl ingen chock där. Du tycker du nämner det bra, vilan idag liksom. Det är ju... Nej, men det känns som en given rek. Om man blickar mot mittfältsbyten. Corné Gallagher däremot. Får göra plats. Känns som att det har skett ett litet skifte här nu. Det har varit stilt i ett par veckor med vad man vill ha. Nu börjar det komma lite flaggor. Lite spelscheman som vänder. Lite formdippar. Spelare som har klivit fram. Och jag väljer att ersätta Corné Gallagher med Phil Foden och Jared Bowen. Jag tycker Bowen såg väldigt fin ut när vi såg honom live. Men utöver det så... Han har tagit bra med poäng och sen så vet jag att en del kan tycka att vi fokuserar lite väl mycket på spelscheman ibland. Men det är svårt att snacka bort här nu att man kliver in mot Burnley. Så kommer Arsenal, sen har vi Norwich, Southampton, Watford, Palace, Leeds. Jag tycker att det börjar bli läge att blicka mot West Ham. Offensiven eller ja, i hela laget egentligen. Men framförallt Jared Bowen som har sett riktigt fin ut.
Ja, så Bowen var en sån spelare som mycket väl kunde ha kommit med i min rek här också. Men jag valde dubbelt sitt i alla fall.
Nej, men så Jota, Foden, Bowen hade jag gärna suttit med som en liten trio i mitt eget bygge.
Ja, på forwardsidan så rekade en annan West Ham-spelare förra veckan. Och vi fick en assist från Antonio, men det var ju mycket på grund av ett drömmål av Masuaku. Kane och Antonio hade du på reklistan förra veckan.
Och det känns väldigt skönt att kunna skicka Kane från den här reken nu. Denna Norwich-matchen är över. Och nej, han har ju inte gjort någonting för att stanna kvar där. Inte ens ett okej spelschema hade kunnat rädda Kane nu faktiskt. Antonio, jag var inne på det med Bowen. Antonio är ju en sån där spelare som har ett väldigt högt tak. Och nu när det kommer lite mer taxa matcher. Jag som inte har honom i bygget kan ju avslöja att jag blickar ju själv mot att plocka in honom. Men istället för Kane då så står jag valet i kvalet där mellan Medan Josh King, som känns som ett ganska naturligt byte, väldigt prisvärd anfallare, också ett fint spelschema nu om vi ska prata om det. Har tagit bra med poäng, straffskytt. Det finns väldigt mycket argument för att gå på King. Låg TSB på 6,0. Och jag tycker att det är ett bra val. Men jag väljer ändå att gå på Ollie Watkins. Då kan man tycka, det är ju lite en vecka tidigt. Det är Liverpool borta den här veckan. Ja, det är det. Men du kan inte spara alla byten till exakt den veckan som du sitter. Och nu ska jag göra det. För det kommer att dyka upp flaggor och det kommer att... Och dyker upp massa annat. Jo, så sitter du där och så får du inte in honom när du vill ha in honom. Och nästa vecka, då är det Norwich och sen är det Burnley. Sen är det lite tuffare med Chelsea, så kommer Leeds och Brentford. Så att när Liverpool borta nu är avstädat. Och det är Gerards återkomst. Det kan vara så att publiken eldar igång. Det blir lite så här, ja men inte ragga fotboll. Men det skulle inte förvåna mig om det blir 4-2 till Liverpool. För att publiken bara är helt i extas. Och då tror jag att Watkins kan ha bra chans. Så att Watkins känns het för mig. Och jag har ingen som helst problem med att plocka in honom redan nu. Blickar mot att eventuellt göra det i egna bygget. Vi får se om jag har pengarna. Men Watkins, Antonio.
Varför inte 4-2 till Aston Villa i den matchen? Watkins gillar att göra mål mot er. Oerhört snabb spelare. Nej, skämt åsido. Jag satt förra veckan och egentligen berättade vilken rek jag skulle komma med den här veckan och står på mig. Förra veckan hade jag Jesus och Tony, men båda två vinkar vi adjö till. Tony har förvisso en bra match och helt okej spelschema här framåt. Men jag gillar ju precis som dig, Antonio. Och jag gillar även Josh King, som du egentligen redan har nämnt. Gillar Watkins också. Nu har vi bara två rikar. Skulle vi ha tre så hade det säkert varit Antonio, King, Watkins. Från min sida i alla fall. Och det lät så när du pratade om att du inte är helt emot en King heller.
Nej, verkligen inte.
Så... Nej, jag gillar verkligen det här. Och en spelare som vi inte nämner på forward-sidan, det är en Cristiano Ronaldo som absolut är en bubblare som man kan gå på här. Och vi kommer att prata om honom mer både under kaptensdiskussionen och under lyssnarfrågorna. Så att jag väljer att avvakta lite där. Jag har ju honom i mitt bygge. Som det är nu. Jag har planerat att ta ut honom. Och sen så har jag skjutit lite på det. Så har jag skjutit lite på det. Och vi får väl se vart det landar. Men jag spar egentligen den diskussionen till lyssna frågorna. Antonio King blir min forwardsrek. Går vi till kaptensdiskussionen för Game Week 16. Så ska vi först och främst flagga upp för att det är fredags deadline. Det är alltså deadline 19.30 på fredagskvällen. Då Brentford och Watford sparkar igång klockan 21. Och Brentford och Watford i all ära. Vi pratar upp King. Där sitter ingen bindel. Vi sa ju det att det är ju Rodgers återkomst. Liverpool spelar på Anfield mot Aston Villa. Mohamed Salah, han ska alltid pratas om när det är en kaptensdiskussion så som det är nu. Den här permakaptenen har för många suttit där. Vissa lekte med Kane den här veckan. Blev väl inte superstraffade då Salah bara gör en sen assist i matchen. Samtidigt så, jag vet inte, jag känner mig som en skiva som upprepar sig. Men det är en blank i Game Week 2 mot Burnley. Annars så är det leverans. Och det är det jag vill ha från en kapten. Så Mohamed Salah, det lockar. Sen blir man ju bara förbannad på en Jürgen Klopp som väljer att spela Salah, både Salah och Mané faktiskt i en helt betydelselös match mot Milan här i Champions League nu ikväll på tisdagen. Och nu har jag igång matchen här precis bredvid och jag ser att det är två Liverpool-gubbar som står och värmer vid sidan och hoppar. Jag tror att Salah går ut nu. Och då har han spelat en timme. Jajamän, det gör han. Och det är ju i alla fall ett gott tecken. Och det är ingen skada han går ut för, utan han joggar av plan här.
Vi kan göra mål där också. Han vill ju göra 7 mål på 6 matcher och ta rekordet från Firmino där. Så att det får jag ändå en nöjd Sala är viktigt också. Jag håller med dig. Det var liksom, jag bara suckade tungt när jag såg startuppställningen. Men så länge han är hel och nöjd. Ja.
Även Mané klev av nu. Och det är ju ändå härligt. Jag tror ju att en Cristiano Ronaldo kan lägga sig i en kaptensdiskussion den här veckan. Och jag tror att han kommer vila mot Young Boys. Eftersom det är en betydelselös match. Nu får vi se vad Rangnick gör. Men det är vad jag tror. Ja. För egen del där jag sitter med båda spelarna så har jag min busskapten på en Mohamed Salah, och jag har svårt att se att den kommer flyttas över till Cristiano Ronaldo. Jag litar helt enkelt mer på Liverpool och jag litar mer på Mohamed Salah.
Jag tycker Ronaldo ändå är en utmanare, men just den där, och han lär väl spela, tänker jag. Så och det är ju en riktigt bra match, visserligen borta plan, men ja, vi såg en Norwich live, och det är inte så att Norwich egentligen är sådär urusla, de är bara, de räcker liksom inte till i någon lagdel, de är liksom som kollektiv lite för dåliga, men håller uppe spelet ganska bra och sådär, vi får någon chans men den bränner dem, och jag liksom inga dundertabbar i försvaret, utan det är mer att de håller inte riktigt den högsta nivån. Det märks ganska tydligt, tycker jag. Men som sagt, jag var inne på det med Watkins-reken där. Jag tror att Liverpool och Aston Villa har förutsättningen att bli en riktig svängdörre match. Jag tror att det är så Gerrard tänker. Han kommer ju förmodligen göra någon Søren Kratz där och köra något ärevarv och så. Jag tror att Villas ledning har lite större förståelse än vad Helsingborg hade. Jag tror att han kommer gå dit och tänka så här: okej, jag har två val. Antingen försöker jag backa hem och liksom kriga mig till och få man 0-0 resultat. Och det har ju gått sådär för de som andra som har kommit dit. Jag tror att han kommer gå all in. Han kommer chansa, öppna spjällen och bara gasa. Kanske inte liksom lyfta hög backlinje och liksom ge bort sig så. Men jag tror inte att han kommer liksom parkera bussen à la José Mourinho. Utan publiken i extas. Jag tror att han kommer att försöka spela på det och få sina spelare att bara tända till också. Och så får det bära eller brista. Så att den här på måltipset, då hade det varit ett kryss där på Liverpool Villa för min del. Och det gör ju att liksom kaptenen på Salah känns given.
Ja, och med vad du säger också, och du pratar upp Watkins en del och pratar ett eventuellt 4-2 resultat. Det gör väl också att en spelare som Trent till exempel inte kan vara med och utmana en Salah, även fast Trent i sina veckor här har trumfat Salah. Men det här är då inte matchen för det, skulle du säga?
Nej, jag tror ju inte det. Nu får vi checka upp det här när det blir 0-0 och Gerard har parkerat bussen. Men känslan inför, och så som jag tror att Gerard tänker utifrån lite hur det spelarmaterial han har, hur han har sett hur de andra lagen har funkat på Anfield. När Anfield liksom tänder till så är det ju den här elektrisk galen stämning, och ser man till att dra nytta av det som bortalag också. Men är det någon som vet och kan förmedla hur man gör det? Jag vet ingen som kan göra det bättre än Gerard till sina spelare. Det kommer ju han såklart att nyttja. Det är min känsla i alla fall. Sen får vi se. Men Salah-kaptenen känns ju. Sen är det ju liksom, förutom Ronaldo tycker inte jag att det finns någon jättestor utmanare. Ja, Reece James hemma mot Leeds liksom, ja. Den känns ändå lite ljummen, skulle jag säga, just nu. Tycker Salah kaptenen ser. Den känns bekväm. Speciellt när han fick ett mål ikväll och inte verkar skada sig, så, ja.
Nej, det kan man väl säga om Norwich United också. Att Brandon Williams, som har spelat sig in i Norwich 11 igen, ute på vänsterbacken, han är ju utlånad av United, så han kommer inte till spel. Det blir väl en viss försvagning, skulle man säga, eftersom Dean Smith har valt att spela honom som första alternativ i den där backlinjen. Men det är ett litet frånfall ändå, skulle jag säga. Men även de här små frånfallen kan ju påverka ett lag som Norwich. Så att jag tycker att vi står ungefär inför ett likadant läge som förra veckan. Men istället för att väga Salah mot Kane så är det nu Salah mot Ronaldo. Och Kane hade jag inte, så det var ett jätteenkelt val. Men det här är faktiskt ett ganska enkelt val för mig också. Jag kommer sätta binden på Salah. om jag inte får liksom höra något om någon skada här inne innan dess, om man skulle skada sig på träning eller så. Är nöjd med att ha Ronaldo och kan säkert få utdelning där. Och jag skulle heller inte vara chockad, precis som jag inte hade varit chockad förra veckan om Kane hade outscorat Salah. Men jag känner mig tryggare med att sätta binden på Salah, och då gör jag det. Apropå frånfall, jag pratade om Williams i Norwich. En spelare, du pratade Chelsea där, men Spurs ska möta Brighton borta. Brighton är ju ett lag som har extremt mycket frånfall i den här matchen. Men covid-diskussionen i Spurs, vet inte om alla har hängt med på den, men jag vet inte om det är bekräftat, men det har ryktats väldigt mycket och från ganska bra källor om att bland annat Son och flera andra, både spelare och ledare i Spurs, är insjuknade i covid. Och det ryktas väl lite om att matchen till och med kan vara i fara. Så att, nej, jag sätter inte binden där. Dessutom så, som sagt, om matchen skulle bli av, men vill jag sätta binden på en Kane om Son är bort. Och liksom Mora tror jag också ryktades var drabbad utav covid. Men Fredrik, har du hört något mer där? Är det nog bekräftat om de här covidfallen än?
Nej, jag tror att det, vad jag har försökt läsa mig till här, så är det bekräftat att de har testat positivt på snabbtesten som de gör kontinuerligt, regelbundet hela tiden. Och utifrån det så ska de göra ytterligare ett där PCR-test. Och de kan vi ju allt om efter våran helg i London. Också riktigt sjukt hur man istället för att ta tester på flygplatsen ber folk att ta sig in till en galleria i centrala London för att testa sig och sen själv isolera på hotellet efter det.
Tror du Spurs-gubbarna står i samma kö som vi gjorde?
Ja, kanske de också får åka in där till. Nej, de har förhoppningsvis lite mer förspänt. Men det är ju lite, om man får säga, komiskt i den här situationen, det är ju att Brightons backlinje, den existerar ju inte. De är ju skadade hela bunten. Så att gladast för om den här matchen ställs in, det är nog fan Brighton, tror jag.
Ja, så kan det mycket väl vara. Det här ställer ju mig i lite problem, så sitter med liksom dubbla Brighton-målvakter. Och säkert fler med mig som gör det. Så ja, man får följa lite. Det känns ju som att den här covid-utbrottet har kommit med ganska god framförhållning ändå. Så att man hoppas ju att om matchen ska ställas in, att det kommer info om det liksom i god tid. Och inte typ efter deadline, att man bara till helgen får, den här matchen väljer vi att ställa in. Men jag vet inte vad man ska säga. Jag litar inte riktigt på FA. Det här är en match som är planerad för söndag eftermiddagen. Så det skulle mycket väl kunna komma ett besked på lördagen. Men jag hade inte vågat sätta någon bindel här. Men hade man, om man rent hade fått klara besked att den här matchen skulle spelas och att, de här, att det inte är covid-fall i Spurs och de här Brighton-bortfallen finns i backlinjen, då kanske de skulle blanda sig i. Men nu är det en jätte varningsflagg, och jag avråder alla att sätta både bindel och vicebindel på någon i Spurs-lägret.
Ja, och ser man steget längre då, bytesmässigt så där, så ska ju Spurs spela Kalle Anka Cup, tänkte jag säga. De ska spela Europa Conference League, heter den så?
Ja.
Knappt vad den heter. På torsdag mot Rennes. Jag såg nog uttalanden där att UEFA förväntar sig att de kommer att spela. Alltså att matchen kommer att spela, så att Spurs liksom får ju skrapa ihop det de hittar på träningsanläggningen. Så vi får väl se lite då vad status är, och jag tänker i samband med presskonferenserna där så lär väl Conte på frågan.
Ja, man följer såklart presskonferenserna där. Med det så går vi in på lyssnarfrågor, och då lär vi komma in både på Spurs och på vad vi har pratat här i kaptenssektionen. Men för att avsluta den, så både du och jag lutar åt en Mohamed Salah-bindel. Även om man sitter med både Salah och Ronaldo, då är det ett perfekt läge med en bindel och en vicebindel på Ronaldo, tycker jag. Sen så här säger jag som alltid, man ska gå på sin egen magkänsla. Det var absolut inte fel att sätta binder på Kane nu senast, och han hade ju lägen, och bland annat gör ju Krolen en riktigt bra räddning. Och Salah får sin assist, liksom det absolut sista som händer i matchen. mot Wolves. Men ja, det kan vara samma den här veckan. Ja, jag var inne på det. Jag blir inte förvånad om Ronaldo skulle överprestera Salah. Men för min magkänsla säger Salah och därför går jag dit. Går vi in i lyssnarfrågorna så har vi en Patrik Fagrell som funderar på att byta ut Tony. Jag tog bort honom från reken. Nu tycker jag att Tony har en bra match. Men Patrik kikar mot att gå mot Watford. Men då står han i valet mellan Dennis och King. Dennis har bra form. Vi har pratat det här lite tidigare och jag står nog fast i att om inte pengarna är jätteviktiga och vad man kan göra med de små örena man sparar, så går jag hellre på King än Dennis. Straffar på King. Det finns ett visst liksom orosmoln kring om Dennis kommer bli uttagen för Nigerias landslag och försvinna iväg här längre fram. Visst, det är en bit fram. Dennis visar fin form, men det tycker jag också King gör. Så att därför faller mitt val på King. Och tidigare har du hållit med mig i den frågan. Fredrik, är det samma nu?
Ja, men det tycker jag, för mig är det ganska enkelt då. Det skiljer sig bara 0,1 tror jag nu mellan dem. Så att, ja. Snart är det liksom inte ens prisdifferensen till Dennis fördel. Så att, det är om du verkligen vill sticka ut och jaga i någon kompisliga eller så, men bara som rek rakt av så tycker jag att King är bättre. Och sen väljer jag byta ut Tony. Ja, men han testade väl positivt för covid, va?
Ja.
Så att där finns det väl ett case att plocka ut honom ändå. Man vet ju aldrig hur länge han kommer att vara borta, så det är någonting jag själv blickar emot att göra också. Så.
Ja, det är nog mitt planerade byte också att göra en Tony till faktiskt just King med den här veckan. Och så får vi se, jag vet inte, får jag besked om att Brighton-matchen och Brighton-Spurs ställs in, får jag väl fundera hur jag ska göra där på målvaktssidan, om jag bara ska spela utan målvakt eller om jag ska agera. Jag vet faktiskt inte hur jag kommer tänka. Simon Karlsson, han inkluderar också en Tony i sin fråga, men han undrar vilken kombination vi gillar bäst. Watkins, Broja eller Tony och Benteke?
Watkins, Broja.
Ja, jag tror det också. En av anledningarna, ja, men vi pratar nu Tony med covid som förmodligen missar nu till helgen. Men Benteke också. Han har gjort det bra, men det svåra är att de har både han och Eduard, och vi har sett det redan nu med tajt matchande att de kanske kommer få ungefär varannan match och kanske få, så jag tror inte det är 90-90-90 på en Benteke. Jag är nog, lutar nog också mot Watkins, bra ja. Yes, annan anfallskik gör Filip Ravin. Han kikar på att skeppa en Vardy och kollar då på Antonio som ersättare. Och det gillar vi ju. Antonio är en superbra spelare att ta in. Jag vet inte om det är rätt vecka att ta ut Vardy dock. Men Vardy fick ju vilan i förra helgen. Nu spelar de ju Europa i veckan, men de är väl klara där?
Jag tror det.
Ja. Så Vardy till Antonio är absolut inget fel byte att göra. Jag vet inte om jag hade gjort det den här veckan. Dock.
Nej, det kan ju vara lite läge att se. Nu gissar jag utifrån att han vilade sist där Vardy, att han kanske då spelar i Europa. Men låt säga att han inte spelar i Europa, då borde han ju spela till helgen.
Ja.
Och då är ju matchen hemma mot Newcastle ganska fin. Då hade jag nog hållit lite på det bytet.
Igge Lundmark skickade in också och frågade varför Vardy började på bänken senast. Han vill gärna ha honom kvar här mot Newcastle, men jag undrar om han kommer spela eller inte. Och där är det väl så att vi är ganska säkra på att det rör sig om en ren vila. Han är ju inte, han är inte 18 längre, och det är väl ytterligare en anledning till att byta ut honom, för att det är ju fortsatt intensivt schema, och jag tror att det är så att Rodgers ser inte att Vardy klarar av att spela så tight. Och dessutom så finns det ju bra alternativ med invärvade Patson Daka och en Iheanacho. Så att, nej, det är alldeles för mycket pengar tycker jag att sitta på Vardy här under julschemat om man ska spela varannan match. Så det är läge att plocka ut. Men som sagt, kanske inte för den här veckan. Sebastian Jonasson, han sitter med Rafinha som många gör och har fått en bra utdelning på det. Men nu kollar han på att göra ett byte där och kika mot någon mittfältare i samma prisklass från antingen Leicester eller West Ham. Och jag gillar ju din rek där i Bowen. Så det är väl en ganska bra väg att gå, va?
Men jag tycker att det är ett ganska enkelt offensivt sidledsbyte, kan vi kalla det för det. Så. Sen tycker jag att det är intressant om det är så att man har ett lag där man faktiskt har råd att byta ut Rafinha nu. Då ska man nog skatta sig ganska lycklig med alla de flaggor och lite förändrade spelscheman och sådär som sker. Och det är ändå en spelare som är ganska fin att ha kunna sätta bänk. Nu kommer tuffa matcher. Chelsea och City borta och så Arsenal hemma, Liverpool borta. Det är ju liksom verkligen stupet vad det gäller matcher. Men är det någon jag skulle kunna tänka mig att övervintra på bänken så är det nog kanske ändå Rafinha. En av de få som jag känner att ja, men honom skulle jag kunna få in liksom även Chelsea borta från bänken, och han kan mycket väl kontra in mål, för Rafinha är ju en snabb jävel och de här tuffare matcherna, ja men Leeds kommer att backa hem och ligga på, de kommer bli tillbaka tryckta, men de kommer också få en del kontringar. Vi såg det inte minst förra säsongen att de gjorde en hel del mål på kontring, och då är det inte allt för sällan som Rafinha är inblandad. Dock, om man känner att nej, men jag har ett bra bygge, det ser schysst ut, det är Rafinha jag vill byta ut. Ja, Bowen är ett väldigt enkelt alternativ.
Ja, men jag håller med dig. Är det så att man liksom har massa flaggor så på annat håll, då behöver man kanske inte byta ut Rafinha. Men jag kommer inte vilja spela honom någon av de här kommande veckorna. Så att det är ett bra läge att byta ut. Och Bowen tycker jag är det naturliga valet att gå till. Marcus Ahlgren har egentligen samma fråga, undrar vem man ska byta Rafinha mot, och jag tycker att Bowen är ett bra alternativ. Om inte annat eller om man redan har Bowen, ja, men då kan man kolla mot en Arsenal mittfältare. Vi får se läget med Smith Rose ljumskar, men dit skulle man kunna gå. Annars kanske en Saka är ett annat alternativ. Arsenal har bra matcher och så att det skulle jag kunna tänka mig att göra. Om vi går vidare så Jens Thor skriver till oss. Jag tror han har skrivit om Bernardo Silva tidigare. Nu han har hoppat på av lite fram och tillbaka, men nu hoppar han på det tåget. Det ser väl bra ut, eller hur, skriver han.
Ja, men det gör det ju alltså. Jag vet att jag har sagt det tidigare, så jag kan tryggt säga liksom att jag har inga problem med att ta in Bernardo Silva. Herregud, jag har tagit in spelare som jag tycker illa om tidigare. Om han är tillräckligt bra. Jag menar, 10 och 15 poäng de två senaste gameweekerna. Ja, det är klart att killen ser bra ut. Jag har ju spelat 90 varenda gameweek sen gameweek 6. Så att än så länge har han ju varit liksom gjuten i den där pepproletten. Och bra spelschema. Så att, nej, men har man feeling för Bilva, så då är det bara att köra.
Vi kan egentligen baka ihop lite frågor där. Johan Sjögren, han undrar om Gündogan får spela, om Kevin De Bruyne är hel. Chris Karlsson undrar vilken City-mittfältare man tycker man ska sitta med. Om man liksom, och sen så Asada Maja vill att vi prioriterar spelare i ordning och nämner då bland annat Foden, Bernardo, Gündogan. Och så har han med Mount och Rafinha också. Men jag tycker att man egentligen kan fokusera på City-mittfältarna. Jag sa ju det att jag tycker att Foden fortsatt är den bästa spelaren. Men börjar svänga i Gündogan, Bernardo Silva. Och sätter Bernardo Silva som tvåa och Gündogan sist. För att jag, precis som Johan är inne på, är lite sådär orolig. Dels för speltid på Gündogan när Kevin De Bruyne kommer tillbaka. Jag tror att man kommer matcha Kevin De Bruyne kanske lite försiktigt ändå. Och att Gündogan kommer få mycket speltid. Och vi kommer se rotation på alla City-mittfältare. Det är jag helt övertygad om. Men även om Gündogan spelar, så tror jag att hans roll och kanske hans utdelning inte kommer vara lika bra när Kevin De Bruyne är där. Så jag rankar nog City-mittfältarna så. Foden, Bernardo Silva, sen Gündogan. Håller du med mig där, Fredrik, eller är det något du vill ändra
nej,
på?
Men jag skriver under på det. Jag tycker att det är ett vettigt resonemang. Sen är det ju det här. Här finns det ju liksom inga givna, vad ska man säga, resonemang kring det. Utan har man lite magkänsla utifrån alltså du kollar en City-match, tycker att amen, han såg bra ut eller han såg bra ut. Då känns det, då ska man ju verkligen, verkligen gå på det. För det finns verkligen inget rätt och fel innan. Nej. Jag delar din ranking där, det är så jag håller dem också. Men vi märker ju nu, för ett par veckor sedan så satt vi och hyllade Gündogan och det svänger snabbt. Vi har en Jack Grealish som är helt iskall och inte får spela så mycket. Alltså vi kan sitta i januari och vi kommer ihåg hur bra han var förra säsongen. Alltså kapaciteten finns ju där. Det kan mycket väl vara så att vi sitter i januari och säger att Grealish är liksom, det är toppreken på mittfältet. Det är ju inte det nu, ska jag säga. Mm. Men det kan vara så om 4, 5, 6 game weeks. Så att det är väldigt ombytligt, sitter med tvältarna så. Men ja, Foden är den som jag själv sitter med bygget. Och hade jag fått byta honom mot någon annan City-fältare så hade jag inte gjort det.
Nej, Foden, jag tycker att han blir lite förbisedd nu för många. Man ser Bernardos poäng trilla in och sådana här saker. Men Foden gör det bra. Och han har en stolpträff här i helgen också. Och ja, men jag tror liksom att Bernardo han har ju jättebra form nu. Det är ju inte bara flyt att poängen kommer. Men det är ju samtidigt lite flyt. Det hade lika gärna kunnat vara så att poängen en vecka kommer på någon annan spelare. Och då är det den spelaren man börjar prata om. Så man ska nog sitta kvar, som du säger. Nu valde du Foden för ett tag sedan. Ja, men då är det läge att sitta där. Och sen kommer man få rotation på sin spelare. Sitter spelare, ja, det kanske kommer hända. Och då får man lite bara ta den på hakan. Det är lite så jag resonerar. Om man på Asada Maya där ska skjuta in Mount och Rafinha, skulle jag sätta Rafinha sist utav de här kopplat till spelschema just nu. Efter alla sitter mittfältare. Och Mount tycker jag är svår. Jag tycker han är jättefin när han spelar. Det är så oklart att veta riktigt vad han har för roll i Torshälls Chelsea just nu. Är det bara att han har varit borta på grund av liksom, någon visdomstand eller följt sådana saker? Eller är det någonting annat också? Det var ju även innan tanden kom som han inte spelade vecka efter vecka. Så att ja, Mount är svår. Jag gillar han jättemycket när han spelar. Men om man bara ska ha två spelare, då gillar ju jag, precis som i min rek, att dubbla sitt i mittfältarna. Och kopplat till det fina spelschemat och också då kopplat till sitt i rotationen. Att är det så att man ska ha mycket oflytt om man sitter med Foden och Bernardo Silva till exempel. Och att båda roterar samma vecka. Det är såklart att det kan hända, men då säkerställer man, eller man ökar sina chanser att i alla fall åtminstone få en fältare på banan från City i det här fina spelschemat.
Ska säga det om Foden där innan vi går vidare också, att nu när han missade två matcher så var det ju många som sålde honom. Han tappade lite i pris ner till 8,1. Fina låga TSB på 6,9. Och det kan man ju ge sig fan på, att om Foden smäller två kassar hemma mot Wolves här nu tidiga lördagsmatchen, då kommer den TSB:n inte ligga på 6,9 till nästa deadline. Det är en sak som är klar.
Nej, så är det. Vi har en del lyssnare som också sitter kvar med sitt wildcard. Både Isak Ström och Claes Briland gör så. Isak skriver här att han har sparat på sitt wildcard, men nu är det väl ändå dags. Det är ju svårt att säga när man inte har bygget framför sig. Men han undrar egentligen om det är några måste-gubbar när man drar ett wildcard. Han har redan idag, skriver han här, Sala, Jota, Cancelo, Trent, Rydiger. Det är ju bra spelare, skulle jag säga. Frågan är ju vilka de andra är. Rydiger är en sån spelare i ett wildcard som man eventuellt skulle kunna plocka bort. Inte något man måste göra, man skulle kunna göra. Däremot, jag hade ju suttit kvar med de andra nämner i Sala, Jota, Cancelo, Trent. Sen så undrar han om man ska ha en premium på topp eller bara skita i det. Där är det lurigt, tycker jag. Hade jag gått på någon premium hade jag gått på Ronaldo. Och där behöver man ju sitta och fippla med sitt bygge egentligen. Och välja väg. jag sitter ju själv med det. Hur mycket offrar man för att ha Ronaldo i sitt lag? Eller någon annan premiumspelare? Ja, jag tycker det är lurigt om man behöver kolla på det. Jag hade ju velat få in någon City mittfältare också. Och han skriver gärna någon skräll och slänga in i bygget. Du nämnde ju Fodens låga ägarandel. Så om Foden kan klassas in som det, så tycker jag att det är ett bra alternativ. Jag tycker också att man bör ha någon West Ham-gubbe, Antonio eller Bowen, alternativ båda. Ja, och sen får man kolla vad man har för, vad man har för lag. Klas till exempel skrev det i sin fråga att han har Antonio Livramento i sitt lag nu och köpte dem riktigt billigt. Ja, Antonio har vi redan pratat om, men då Livramento också. Man har han sen starten 4,0, då tycker jag det är en perfekt femte back att bara sitta kvar med. Så det beror lite på sådana saker också. Men ja, har du några du vill kasta in som liksom i ett wildcard? Vi kan väl hänvisa ganska mycket till våra rekar.
Ja, och sen tycker jag nog om man sitter i wildcard-tankar nu, så egentligen mer taktik än enskilda spelare. Jag tror att det är 5 gameweeks kvar som du har på dig att nyttja det här nu. Och utifrån hur ditt eget bygge ser ut, sätt dig gärna med något Excel-dokument eller ett anteckningsblock, bara plita ner laget, vilka matcher de har. Ganska snabbt kommer du kunna se att det kanske är 2 gameweeks sen vänder spelschemat för många av mina gubbar, eller 1 eller 3 och sådär. Och liksom blicka mot, nästan bestämma sig lite, jag drar wildcardet då eller då. Och låt säga att det är 2 eller 3 gameweeks fram. Har du liksom mer eller mindre bestämt dig för det, då kan du också attackera det här. Det var ju vad vi var inne på tidigare med byterna. Och se att vilka spelare har liksom riktigt fina matcher här nu. De nästkommande 2. Och så blir det skitsamma hur det ser ut efteråt. Eller vem är i riktig form. Så att nyttja wildcardet. Inte bara till att sätta in ett bra lag när wildcardet är draget. Utan att faktiskt kunna hitta de här guldkorna som ingen vågar byta in nu. För att de själva inte liksom kan bli av med honom. Det kan ju du som har ett wildcard bli. Så det är väl mitt tips, att faktiskt nyttja det både bakåt och framåt.
Det vi ska skjuta in där, jag tror att du säger några för många game weeks egentligen.
Ja,
det, för det ska nyttjas innan game week 20.
Ja, det tror jag
det. Ja, så innan tisdag den 28 december behöver det ha nyttjats. Om man ska ha någon nytta av det. Sen får man ju ett nytt. Men man kommer inte kunna sitta med 2 wildcards då. Så att om man inte har nyttjare så har det bara brunnit inne helt enkelt. Så det kan vara värt att känna till. Bra. Då har vi pratat lite wildcard. Som sagt, det är många som ställer frågor. Kom en hel del frågor om Manchester United. Nu har inte jag sett hela matchen mot Palace. Och det var ju Rangnicks första match. Kolla lite highlights och sånt. Den gick ju samtidigt som vi var och kollade Spurs Norwich. Men vi kommer in lite på det här vi pratade om på wildcard-sidan. Tobias Tim undrar, hur viktig är Ronaldo kommande gameweeks? Personligen behöver han då ta -8 för att få in honom till Norwich. Och tycker själv kanske inte att det är värt det. Och det håller jag helt med om. Jag hade absolut inte tagit -8 för att få in Ronaldo nu. Det är ändå oklarheter kring hur United kommer att reagera. De vinner mot Palace, absolut. 1-0. Skapar de supermycket lägen? Nej, inte direkt. Ronaldos form och fysik, den går vi inte att säga någonting om. Men åldern är också där vi pratar om, var det fick en vila. United har ju många offensiva spelare, bra spelschema, men det gör jag även att jag absolut kan se Ronaldo missa någon match här i julschemat. Jag hade inte tagit -8. Sen så har man Kane, då är det en annan sak. Då kan man förmodligen göra det 1 eller 2 byten för att få in honom. Och ja, det kan vara ett val. Och där måste man liksom bara väga vad man kan göra med pengarna på annat håll. Jag har inte helt bestämt mig i mitt privata än hur jag kommer agera i Ronaldo-fallet. Det verkar se ut för mig som att jag får välja på att antingen fortsätta med Ronaldo eller få in en City-mittfältare. Jag har ju inte det än. Och då skulle jag liksom kunna förbättra mitt lag på mer sätt, eller kanske framförallt bredda mitt lag. Men ja, samtidigt, jag kan skjuta lite på den och få spela Ronaldo mot Norwich och kanske någon match till. Se om det får någon mer tydliga indikationer på vilken City-mittfältare jag vill gå på. Vilken liksom anfallare jag vill gå på istället och lite sånt där. Så att just nu sitter jag lite lugnt. Så får vi se. Hur resonerar du kring Ronaldo? Där jag vet att du inte kollar på att ta in någon för att din struktur inte är riktigt där. Men om man har en enkel väg att gå till Ronaldo, tänker du som mig då, Fredrik, att man lite får kolla vad man kan göra och hur mycket det liksom påverkar ens övriga bygge?
Jo, men så är det ju. Sitter du med ett okej bygge i övrigt utan massa flaggor och sådär och bara har till exempel Kane och känner att den icke-prestationen Norwich övertygar ingen, då kan jag absolut se det enkla bytet till Ronaldo. Kostar inga minuspoäng och du får in Ronaldo i en fin match mot Norwich och med ett bra spelschema sen, och du kan liksom, du kanske sitter med till och med två fria, bara göra det bytet, rulla ett byte för att kunna, om det inte alls är bra ut med Ronaldo, sen växla ut honom och växla upp till exempel en cityfältare eller vad är det man saknar i bygget. Så jag tycker absolut det kan finnas ett case för om man har en lätt väg. Så som frågan var ställd med -8, nej, det hade jag ju aldrig gjort. Nej. Hade jag tagit -4, nej, det hade jag förmodligen inte heller gjort. Jag tycker generellt sett nu, känslorna har ju varit, nu är man kanske också lite färre av de här riktigt låga average-scoren förra gameweeken, men vi såg det förra gameweeken, de som tog 4 minuspoäng, det var tungt att hämta upp det. Jag är alltid restriktiva minuspoäng, men jag tycker att det finns ett case för även för lite mer liksom våghalsiga managers att faktiskt hålla lite i planboken och kanske inte gasa på med minuspoängen nu, för det finns inte de där tydliga indikationerna på att ja, men hit måste du gå, utan jag tycker att det står och väger lite. Det finns liksom lite olika sådana där halvintressanta vägar att gå, men inte sådär så att du liksom bara vräker på med minuspoäng för de självklara valen. Det tycker jag inte. Så att, har du en enkel väg till Ronaldo? Ja, annars. Ja, men, som för min del, du var inne på det, strukturen tillåter inte det. Och jag får liksom, gör Ronaldo 2+1 mot Norwich, då är det så. Det är liksom, då kommer jag tappa en del mot dem som bindlar honom. Fine, det är liksom, jag har ju satt mig i en situation där jag måste vara beredd på det liksom.
Nej, jag tycker det är lurigt. Det som är ju som sagt, om man har Ronaldo eller man har Kane, som då är den enkla vägen till Ronaldo. Caset för att gå på Ronaldo nu från Kane eller sitta kvar med honom, det är ju att det är enkelt att i ett senare skede växla över då och byta ut Ronaldo, som du var inne på, liksom sprida ut pengarna. Det är mycket svårare när man har spritt ut pengarna att välja att gå till Ronaldo. Som i ditt läge nu när du har valt att gå utan premiumanfallaren. Om du skulle byta in Ronaldo, då skulle du behöva stuva om ganska mycket i bygget. Och förmodligen säkert några minuspoäng inkluderade. Det är som du säger, om man vill ta den chansningen så kan man göra det. Det är alltid enkelt att fly ifrån det. Det är svårt att gå dit. Så ja, man får se om man är beredd att ta den chansningen som det är. Om man inte går på Ronaldo så behöver man ju kolla runt. Alltså, Uniteds spelschema är ju fint. Och där ser jag ju på era lyssnarfrågor att det är många som liksom börjar gräva efter. Ja, men vart ska man gå? Josef Tornell, han undrar om det finns bra förutsättningar för Sancho att flyga nu. Ny tränare som uppenbarligen gillar honom och ett långt bra spelschema, men bara 61 minuter sist, och Greenwood fick en ass efter inhoppet. Och så kommer det väl vara. Sancho är den som jag tycker har varit mest intressant här sett till att Rangnick kommer in. Jag tycker att han har börjat komma igång. Men han är fortfarande på min watchlist. Liksom. Jag vill avvakta och se. Det är inte så att jag känner att jag behöver vara absolut först in på honom där. Jag tycker att man avvaktar ett tag till på övriga spelare. Är det någon spelare man kliver på, så är det Ronaldo om man har en enkel väg dit. Men jag är inte så sugen att hoppa på någon annan. Delar du den uppfattningen, Fredrik?
Ja, men jag tänker Sancho nu början av säsongen här har ju inte spelat så pass mycket att han kommer att matcha honom 90-90-90 hela tiden. Det tror jag inte han liksom, jag tror inte att Sanchos kropp skulle må så bra av det från att ha liksom suttit väldigt mycket bänk och haft lite andra liksom. Ja, men han har inte haft den kontinuerliga speltiden helt enkelt av olika anledningar. Och blickar vi vidare, ja, Luke Shaw har ju varit den där liksom klassiska du vill plocka in i försvaret. Han dras med en skada, Tejes har gjort det ganska okej. Finns liksom inget tydligt alternativ så där. Jag är inte jättesugen på Harry Maguire för 5,4 liksom. Ja, du har ju en Bruno Fernandes liksom som är ju ganska bortglömd så där, men nej. För de pengarna som han kostar, det går inte att försvara liksom att plocka in Bruno för 11,6 när det finns, ja men när City-mittfältarna kostar 108 miljoner. Det blir liksom, det blir den jämförelsen, Jota 7,7 liksom, skillnaden blir väldigt, väldigt markant just när man gör liksom den raka jämförelsen.
Nej, Gustav Eriksson håller på att kika på det på grund av spelschema. Man säger samtidigt att det är svårt för han skulle liksom en United-spelare i form av Bruno eller Sancho innebära att skicka Son. Nu får vi se Son med covid, men annars så visade ju Son bra form här och Spurs schema är ju inte superdåligt, jag vet inte. Jag tycker att det är lurigt och tycker det är läge att avvakta lite på United-sidan. Marcus Bergdahl Johansson och Carl Kviding sitter faktiskt båda och funderar över en målvakt där i form av De Gea. I Carl Kvidings fall så är det för att han inte ser ut att få en startande målvakt på grund av McCarthy. Man kan även blanda in det med de som sitter med dubbla Brighton målvakter som jag till exempel. För Marcus däremot så pratar han att han sitter med Sa i Wolves. De har ju ett tufft spelschema. Där tycker jag det är lite lurigare. För att tufft spelschema betyder att man får skott på sig. Och Wolves är ganska tajta. Så att jag tror att det kan bli en del poäng. Där hade jag inte gjort det. Men om man står med icke-spelande målvakt. Jag tycker att David De Gea är en målvakt som kan liksom blanda sig i. Vi hade den här diskussionen förut. Han ska väl ställas mot spelare som Ramsdale till exempel. Och, ja, hur tänker du kring De Gea?
Ja, men jag delar uppfattningen om att sitter du på en spelande keeper typ så, då är det bara att vintra och plocka räddningspoängen. Liksom. Utan startande. Ja, alltså.
Det är samma pris på Ramsdale och De Gea nu, 5,0. Ramsdale har ju gått upp. Ska man gå neråt i pris? Sanchez, ja men det är ju risk att han då inte spelar nu. Och där nere, då har man en Guaita på 4,6 tror jag vi har nämnt tidigare. Som ett alternativ i Palace. Och annars så är det ganska tomt. Vi har en Krol på 4,5 men det är ett Norwich. Och så har vi Watford-målvakterna då.
Nej, men det behöver inte vara fel att plocka in De Gea i ett sånt läge där man känner att man är liksom lite mer eller mindre tvingat till ett målvaktsbyte med spelschemat som kommer. Nej, men den är svår att såga. Jag kan se den helt klart.
Ja, jag talar ju ofta för att inte göra målvaktsbyten kopplat till spelscheman. För att det är en målvakt man ska ha en längre tid. Nu är ju United-spelschema så fruktansvärt bra fram till liksom mars. Och dessutom så kanske man bara sitter kvar med De Gea även då. Det kan mycket väl vara så att Rangnick har fått bra ordning på dem fram tills dess. Jag kan gissa att det kommer bli några nollor här framöver. Jag tycker inte De Gea är ett dåligt val. Det är väl snarare frågan om man vill lägga 5,0. Skulle jag ställa De Gea mot en Ramsdale till exempel, så känns det som ganska jämnt skägg ändå, tycker jag. Jag ser ingen uppsida med liksom någon utav dem liksom gentemot den andra, utan det är en ren liksom magkänsla kopplat till det. Jättelurigt tycker jag. Jag är väl den där tråkiga som vill lägga så lite pengar som möjligt och då ändå förordar att typ ha Guaita i Pallas, så spara 0,4 på målvakten där. Jag tycker Pallas har sett rätt bra ut defensivt och ja, de har också bra spelschema som även sträcker sig på lång sikt, så att ja. Jag är väl den tråkiga då som säger att Goita fortsätter mitt första val på grund av hans pris. Camilla Ljung, hon undrar vilken anfallare man ska byta in istället för Kane. Hon sitter igen med Antonio och Dennis. Och vi har ju redan pratat igenom Ronaldo-alternativet, men om man ska gå ner, här sitter ju hon med Dennis, så att King är kanske inte läge att plocka in. Då är det väl en Watkins vi vill fortsatt slå ett slag för, va?
Ja, men det tycker jag. Det känns som den naturliga reken. Sen är det ju det. Ja. Kane Ronaldo. Ja. Men ja. Nej, men Watkins känns ju som ett alternativ jag hade blickat mot.
Ja, och det är precis som du säger. För mig hade valt stått att gå ner, se vad kan jag göra med pengarna i övriga bygget. Om inte det är något som känns superbra just nu, då hade det lockats och ändå kliva över på Ronaldo och testa han i några omgångar och se hur det flyger. Nu liksom, om man bara kollar för den här gameweeken, antingen göra Kane till en Watkins som ska möta Liverpool. Absolut, det kan bli svängdörrar, men jag är hellre en Ronaldo mot Norwich. Och ja, så får man se om man har Ronaldo i en gameweek, två gameweeks eller fem eller 10 gameweeks. Det beror lite på vad som händer. Men då har man alternativet att gå ner sen. Och då kanske det är Watkins man går till. Eller så är det någon annan som har kommit fram. Calvert-Lewin ska tillbaka. Vi får se hur han ser ut. Bamford på väg tillbaka i Leeds. Nu är det spelschema lite jobbigt. Men beroende på när man ska switcha ner, så kan det vara andra anfallsalternativ som kan vara av intresse. Albin Lundqvist. Han har två fria byten. Funderar på att byta in King och Jadon Sancho mot Jimenez och Gallagher. Han pratar om det som jag tycker att man inte behöver vara. Han vill vara tidig på Sancho. Då det känns som att han kommer få någon så här riktigt bra score snart. Ett alternativ är också att bara göra ett byte, Rafinha, direkt till en Jadon Sancho om det skulle vara bättre. Ja, jag vet inte. Tycker du att Sancho skulle kunna vara en bra differential att kliva in på tidigt? Eller är du mer i min båt där det kan vara läge att bara avvakta lite, även fast man såklart kan gå miste om en stor score?
Ja, alltså, han är ju en oerhörd differential. En TSB på 2,6% gör ju att tar han poäng och du inte har honom, så kommer det inte skada dig nämnvärt. Tar han poäng och du har honom, ja, då är de poängen liksom, de är värda sin vikt i guld. Och det tycker jag ändå är, liksom, tjatar kanske lite om det, men det är ändå värt att ha med sig. För det är en väldig skillnad jämfört med om till exempel Salah gör ett mål. Och du bara, yes, jag har honom i mitt bygge, yes, jag har honom som kapten. Ja, det har ju alla andra också. Så det är liksom, Salahs mål är inte värt jättemycket fantasy. Sitter du på Sancho och han gör mål, då är det värt jättemycket. Å andra sidan, han spelar 60 minuter nu här. Hur mycket kommer han att spela? 8,9, det är fortfarande ganska pricey ändå. Alltså United-spelarna känns ju lätt överprisade, så som känslan är just nu, jämfört med, som vi var inne på, Jota, City-gubbarna, vi nämnde Mount och sådär. Så att, för min del, jag hade avvaktat utifrån att det finns inte så stora risker med att avvakta. Det är inte så att tåget går och biljetterna är slut i sista avgången, utan du kan med ganska liksom lugnt samvete, lugn känsla, liksom vänta in och se vad får Rangnick för utdelning här första matchen. Är Sancho given? Kommer han att börja växla upp och spela 90? Ja, men då går det ju att kliva in. Men det är klart, för känner man att man har riktigt stark magkänsla, ja, som jag sa, väljer du att plocka in honom och poängen kommer, då kommer de att värda mycket.
Ja, verkligen. Ja, mycket frågor om Spurs också. Fredrik Halsius, nu får vi utgå att vi får då information om att matchen kommer bli av. Men han undrar om Kane ska få en chans till mot Brightons då söndertrasade backlinje. Och jag var inne lite på det att om matchen går av stapeln och Son och Mora och halva laget är skadat, vilken leverans får Kane då? Hur resonerar du?
Ja, jag vet inte. Jag ska vi inte liksom sänka Scarlett med fotknölarna, men jag har svårt att se att liksom Kane ska hitta något supersamarbete i liksom Supermark och Bullen där. Det känns inte riktigt. Jag ser inte det framför mig. Spurs har ju inte den bredden på truppen, så att, och visst, sen är det ju så utifrån en skadesituationen i Brightons backlinje gör ju att det kommer ju att vara ganska gröna gubbar som står där, men det caset är fortfarande svagare än vad Norwich hemma caset var, och med tanke på att han blankade Norwich hemma, så det är lite här leta halmstrån ändå för att ha kvar Kane. Jag tycker ju att på förhand så finns det alla argument i världen för att liksom säga tack och hej.
Absolut. Pontus, han sitter med Son, och där är det som sagt covid. Han undrar det liksom, har vi någon inside gällande? Och det har vi såklart inte. Det är bara att försöka följa med i presskonferenser och höra mer. Men det har varit ganska trovärdiga källor, så att jag tror absolut att Son är en av de spelarna som har drabbats av covid, men tycker att det är läge att avvakta och se ändå. Vi har någon fråga till här. Robert Jonsson undrar hur man gör med Jimenez. Du sitter ju med honom, men han skriver det. Wolves har lite tuffa matcher, absolut, men kan man inte bara bänka honom då? Bortser man från matcherna mot City, Chelsea och United, så har de ett fint spelschema. Och ja.
Ja, det
det är lite pengar man ska bänka.
Det är lite det där. Rafinha var ju på gränsen till liksom att stoppa pengar bara på bänken. Jimenez känns väldigt mycket pengar och liksom bänka så många matcher. Inte i rad, men liksom på varandra så där. Och det är väl lite att se vad man kan få istället, beroende lite på hur flaggorna ser ut i bygget och så där. Jag själv sitter med tre flaggor på Reguilón, Smith Rowe och Tony. Jag sitter med två fria, kommer förmodligen att göra Tony och Jimenez till två anfallare ändå. Så att, för min del är det ganska prioriterat att få ut Jimenez. Och det är mer för att jag faktiskt blickar mot anfallare. Jag har inte Antonio till exempel. Om vi ska återgå till att prata TSB. Om Antonio nu med sitt fina spelschema börjar flyga och du är en av dem som lämnade där. Eller ja, lämnade tidigt eller sent, oavsett vilket. Han är högt ägd. När han gör poäng och du inte sitter med honom, då tar 40% av dem som, och de övriga managerna, de poängen. Så du blir ganska hårt straffad av att inte ha honom. Ett exempel. Så att Jimenez ryker med all sannolikhet för min del.
Ja, och jag tycker också att det är läge. Det är för mycket pengar. Och ja, han rabblar upp liksom tre lag som är ganska tuffa matcher. Men de har samtidigt inte liksom kanonmatcher. De ska möta Arsenal där också. Det är inte liksom en bra match på något sätt. Och de ska möta Brighton och de är rätt tajta. Vi får se vad de liksom får ihop för backlinje tills de ska mötas. Men ja, jag tycker att det är läge att kliva av ändå. Sista frågan då från David Cederström. Han har Reguilón och Livramento, men någon av dem ska han nog byta ut. Ja, han funderar på att göra Livramento till Lamptey eller en Reguilón till en Chelsea mittback då han redan har ytterbackarna. Då antar jag att det är James och Alonso. Eventuellt kanske någon i Uniteds backlinje, skriver han. Ja, jag tycker det är svårt. Chelsea-back, alltså trippla upp i Chelsea just nu, tycker jag är fel läge. Vi var inne på att kanske till och med i rekarna att om jag nu skulle ta in och liksom sitta med en City-back och en Chelsea-back, att jag snarare skulle ta in en andra City-back. Det hade jag nog kikat mer mot. Och kanske, ja, men varför inte Kyle Walker som jag nämnde, som är lite billigare för att kunna jämföra dem i priser jämfört med Chelseas mittbackar. Det tycker jag kan vara ett alternativ. Livramento mot Lamptey. Ja, det är svårt. Det där har vi pratat om. Kommer Lamptey få spela supermycket nu här i jul? Eller liksom vecka efter vecka. Han gör det ju bra när han spelar. Men det är hur riskbenägen man är. Jag tycker Livramento känns ganska säker att sitta kvar med. Kopplat till speltid snarare än att gå på Lamptey där. Och Reguljon sa ju själv att han skulle vara tillbaka tidigare. Jag vet att du gillade den tweeten mycket, Fredrik. Ja. Samtidigt är det svårt. Och det, att han säger att han ska vara tillbaka tidigt. Ja, men så gör spelare ganska ofta. Jag vill nog höra liksom lite mer klart från tränare och sånt. Att ja, men Reguljon, ja, men det var ingen stor grej. Han är tillbaka igen till helgen eller förmodligen nästa vecka. Jag tycker inte Reguljon är en spelare man behöver byta ut innan man får den informationen. Men om jag skulle göra det så hade jag gått mot City och kanske Kyle Walker. Jag tycker att Uniteds backlinjen är också lite lurig. Just nu så är det Dalot och Telle som spelar på varsin kant. Kommer det vara så? Dalot gjorde det bra nu, men ja, jag tycker det är lurigt. Och på mittbacksidan vet man inte heller riktigt hur Rangnick tänker. Lindelöf känns som att han passar hans fotboll. Samtidigt Maguire kommer, är ju liksom en kapten i United. Och Varane är på väg tillbaka. Jag avvaktar med Uniteds backlinje ett tag till i alla fall. Hur tänker du kring Reguljon Livramento? Är det några byten som du kikar mot?
Nej, jag sitter med båda i bygget och lite som du är inne på, Reguljon får sitta än så länge om det inte är så att Conte meddelar att det är någon liksom någon backlash där, att han drar ju på sig att det är allvarligare än vad man trodde, så känns det som att jag kan övervintra honom på bänken. Det känns ganska skönt att inte behöva liksom ställa ut fem backar som jag måste spela sådär. Så att, nej, Reguljon Livramento kan gott sitta kvar i mitt bygge, känner jag. Om man nu blickar ändå mot att byta ut någon av dem, det beror lite på hur bygget ser ut i övrigt såklart. Jag tycker Lamptey är jätteintressant om man sitter med ett bygge där man egentligen bara har spelare som spelar, där man har jättestark bänk hela vägen ut. Ja, men då skulle det kunna vara en sån spelare som jag skulle kunna tänka mig att chansa på. Sen om det är Reguljon eller Livramento man gör till Lamptey, det är lite av en smaksak.
Bra, vi ska väl säga det innan vi stänger ner nu. Tack för alla lyssnarfrågor. Om ni vill ställa mer frågor så siktar vi på, precis som tidigare när det var Midweek, och köra en Facebook Live här på söndag efter att Game Week 16 har stängts, och blicka framåt Game Week 17 som är Midweek-omgång. Och vi kör väl den Facebook Liven kanske runt 21.00 på söndag. Det kommer mer info på Facebook-sidan, så följ oss där. Sen så kör vi ett nytt avsnitt, vi spelar in tisdag kväll, fast då med fokus på Game Week 18 till helgen, även fast Game Week 17 precis har inletts när vi börjar podda då. Så följ oss på Facebook och var med oss på Facebook Live och ställ frågor där på söndag. Och så önskar jag er alla ett stort lycka till här inför Game Week 16, så hörs vi lite senare. Ha det bra!
Ha det gott! Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.